I turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart.
Crash Test Dummies hälsar välkomna den här veckan till Offsides podcast, Anders.
Mm, jag gissar att du har en tanke bakom detta.
Den är inte särskilt enastående på något sätt, men innan vi skulle gå ner här och spela in så såg jag ju då att Rickard Henriksson på Radiosporten har gjort en fotbollskulturgärning, modell större, där han har rotat i Radiosportens arkiv och då fått loss vad samtliga spelare i Sveriges VM-trupp 1994 önskade för favoritlåt.
Därför Crash Test Dummies. Jag tänkte att det borde varit där 93-94.
Precis så. Mm. Och varför börjar man spela den? Ja, den är alltid trevlig. Mm. Det var då Kenneth Anderssons val.
Aha.
Alla spelare och Tommy Svensson. Aha. Inte Tord Grip, tror jag. Ja, assar var inte så viktiga på den tiden. Fick välja då sin favoritlåt och spela Radiosporten. Och jag tänkte då åka lite snålskjuts så här i början på Henrikssons bedrift genom att quizza dig lite.
Mm.
Jag tänkte då att jag spelar upp några låtar som valdes som favoriter. Och så ska du försöka gissa vem spelaren är bakom låten som har valt den här som sin favorit. Så du får,
först måste jag bara ställa in mitt huvud här på låtar som var heta runt 94. Ja. Det har jag gjort.
Och så får du försöka göra en liten fördomsprofil kanske på spelarna i laget. Och det här gäller ju i högsta grad, det kan ju även vara avbytare och sådär. Men även de har du ju koll på.
Ja. Absolut.
Mm. Jag kommer göra så helt enkelt ganska teknikfientligt att jag spelar lite från min telefon.
Ja.
Och så håller jag upp den vid min mikrofon.
Jag blir besviken om det inte är en låt med Bruce Springsteen. Det känns ändå som 94, det måste vara i alla fall nästan en handfull som, och Dire Straits.
Vi får se, är du beredd?
Mm.
Kommer första då.
Ja. Eagles. Hotel California.
Nu har du bara försvunnit in i låten.
Ja, du vill att jag ska gissa nu? Ja, jag måste njuta.
Jag stänger av den.
Ja, okej. Okay. Fördomsprofilen säger att VM 94, det är någon som är lite avslappnad, lite kalifornisk i sitt lynne. Jag säger att det är en Roland Nilsson.
Rätt svar är, jag kan ge en ledtråd.
Ja.
Spelaren i fråga var extremt anpassningsbar till att spela på många olika positioner. Dock kanske inte så ofta i A-landslaget.
Micke Nilsson.
Hans lagkamrat Magnus Erlingmark.
Erlingmark, ja.
Mm. Som hade då önskat Hotel California.
Ja.
Då går vi vidare med nästa då.
Mm. Kul detta ju. Vad är detta för någonting? Vem tänder stjärnorna? Är det Lisa? Nej, inte Lisa Nilsson.
Det är Fråga stjärnorna.
Fråga stjärnorna, jag visste.
Med Kajsa Stina Åkerström.
Kajsa Stina Åkerström. Ja, herregud. Ja, okej, lite radiolyssnare så. Det är motsvarigheten till att inte så musikintresserad, men har hört den lite. Vart hemmaplan, kanske inte ett proffs vid den här tidpunkten, våren 94. Svensk spelare som lyssnar på tracklistan. VM 94. Är det Micke Nilsson?
Det är faktiskt rätt.
Ja.
Ja.
Jag tänkte jag chansar för det varje gång.
Att det är Micke Nilsson på alla så får du kanske ett rätt.
Vad kul.
Ja, det är rätt.
Ett av två.
Ja, ja, ett av två.
Ja.
Kommer trean då. Är du beredd?
Mm. Mariah Carey. Without You. Smörigt. Ändå lite stjärnigt, internationellt. Detta är ett utlandspops. Det är kanske... Det skulle kunna vara Martin Dahlin.
Ja, det är fel.
Aha.
Men jag vet inte om de var klubbkamrater vid tillfället. Det kan de ha varit i Tyskland.
Ja, då är det Bjärred.
Det är Patrik Bjärred Andersson.
Ja.
Och faktiskt även Magnus Hedman. Båda önskade den här låten. Och precis som du sa då, Mariah Carey med Without You. Ja, det är inget rätt, men det var bra att du satte Micke Nilsson där tidigare. Kom nästa.
Uggla. Uggla. Jag lyssnar på Uggla. Typ Brolin. Thomas Brolin är det. Han har säkert varit festat med Uggla.
Det är kanske en hyfsad gissning. Ja. Vittring med Magnus Uggla.
Ja.
Det är otippat tycker jag. Håkan Mild.
Håkan Mild?
Ja. Kan Håkan Mild varit så enkel filosofiskt att han helt enkelt kände Vittring på en startplats?
Får jag säga att Håkan Mild var på en Winnerbäck-konsert för några dagar sedan.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Vittring önskar han då i alla fall. Ja. Och det var väl inte en ny låt med Uggla då, utan det var någon som han kanske har lyssnat på i Trollhättan när han växte upp där.
Philadelphia. Brucean. Vem har blivit berörd av filmen med Tom Hanks? Han spelar AIDS-sjuk. Det är någon som har gråtit tårar till denna. Är det Claes Ingesson?
Om du tänker dig att personen, det är fel svar med Claes Ingesson, men att personen i fråga var verkligen inte känd för att visa känsloyttringar. Även när han fick mycket smällar. Och,
Stefan Schwarz.
Ja, Stefan Schwarz.
Aha, där ser man.
Ville höra Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.
Mm.
Vi har två kvar.
Aha.
Ska vi ta dem direkt här då?
Ja, för fan. Det är någon som har den här. Ja, det är ju gulligt. Jag säger att det är Brollan igen då. Så att det var Brollan hade Uggla innan, tror jag. Men nu är det Brollan alltså.
Ja, du recyclar precis som med Micke Nilsson. Ja. Och det gör du rätt i.
Ja.
Thomas Brolin ville höra GES med När vi gräver guld i USA.
Ja,
det finns något väldigt gulligt i det.
Ja, det är något självklart också i det.
Att den spelas väl överallt då, men det är den bästa låten jag har hört. Och också innan då, den blev ikonisk. Ja. För det ska man ju veta med mästerskapslåtar. De är ändå helt beroende av...
Hur det går.
Ja, du minns Lasse Holms bitterhet med Ciao Ciao Italia togs emot väldigt bra. Sen sjönk de som en sten på listan, som man sa när Sverige gjorde fiasko.
Mm.
Vi tar väl sista här då.
Mm. Dire Straits. Så jäkla... Detta, vi snackade om Rögle förra veckan. Jäkla låt som spelades i ladan när man var liten alltså. Och stod och vickade lite på höfterna där i kalla betongläktaren.
Och vem ville då höra Walk of Life med Dire Straits? Som man skulle kunna påpeka att ja, det är bara att slå på Radiosporten.
Ja.
Så kommer det någon gång under sändningen.
Jonas Tern.
Rolle Nilsson,
ja, just det.
Du skrapar ihop två rätt då.
Ja.
Du satte Micke Nilsson på Kajsa Sten Åkerström med Fråga Stjärnorna och Thomas Brolin då på När vi gräver guld i USA. Mm. Som sticker ut mest är kanske Henrik Larsson som vill höra Snap. Det är det liksom
Rhythm enda. Is a Dancer?
Nej, någon Oops tror jag låten heter.
Uh-huh.
Och den sticker ut för att annars rör vi oss i ganska klassisk rockgenre hela tiden. Men den är så lång så jag tog inte ut någon snutt av den.
Mm.
Men tack igen till Rickard Henriksson. Sånt här älskar vi.
Ja, det var väldigt härlig rivstart på denna podd.
Ja, det får man säga. Det här är ju då Offsides podcast denna första vecka i december 2019. Och vi gör det avsnittet i samarbete med Hemsjö 180 Konsult, ett konsultbolag i Bräcke kommun med fokus på övervakning av värdepappershandel. Men ägaren vill här snarare passa på att slå ett slag för andra företag eller verksamheter kopplade till Bräcke. Och denna vecka tipsar han om Sankt Olavsleden, världens nordligaste pilgrimsled. Den går från Selånger i Sverige till Trondheim i Norge via Bräcke kommun. Sankt Olavsleden kan sägas då vara den skandinaviska motsvarigheten till Santiago de Compostela, den berömda pilgrimsleden i Spanien. Och är man fotbollsintresserad och går Sankt Olavsleden kan man passa på att kolla på matcher med GIF Sundsvall, Bräcke SK, OPIF, IFK Östersund, Rosenborg, BK i Trondheim och många fler. Hemsjö 180 Konsult var det alltså.
Vi gör också detta avsnitt i samarbete med Kommunal, som är facket för dig som arbetar inom räddningstjänsten. Just nu har Kommunal kommit lite mer än halvvägs med sina besök på brandstationer runt om i landet. Ni kan följa Kommunals besök via brandbloggen eller på Kommunals officiella Instagramkonto som är facket_kommunal. Och snart är det dags för Kommunal att förhandla ett nytt avtal för brandmän och brandbefäl. Vill man att Kommunal ska få till ett så bra avtal som möjligt så går man med i facket. Ju fler Kommunal är, desto starkare blir de. Gå in på kommunal.se/bli-medlem för att läsa mer om detta.
Ja.
Sen så är det då dags för lite egenreklam igen. Vi berättade i förra veckan om att vi har släppt biljetter till denna Offside Live där vi kommer fira 20-årsjubileum. Vi åker ut i Sverige för att skriva, eller för att underhålla.
Det hade ju varit en föreställning.
Vi sitter och skriver.
Ja.
Öppnar på en laptop, sitter där en och en halv timme.
Se oss redaktera varandras texter i realtid.
Se oss redaktera Brandaus text. Ja, i alla fall så är det så att vi i mars åker ut på vägarna. Det är Göteborg, Stockholm och Malmö. Och eftersom att biljetterna har i princip sålt slut i både Stockholm och i Malmö så har vi lagt till ytterligare två kvällar. En på respektive ställe, en i Stockholm och en i Göteborg.
Du sa Malmö.
Då sa jag fel. Jag menar Stockholm och Göteborg.
Det är där de har gått åt.
Det är där de har gått
Malmö
åt.
Bryr sig inte ett dugg.
Nej, Malmö är alltid lite svårare. De är svårförlåtade, men det ska nog kunna lösa sig också. Så att, då är det ytterligare en kväll då på Skalateatern i Stockholm den 15 mars som vi har adderat. Och så är det ytterligare en kväll i Göteborg på Bioroy den 18 mars. Och vi gör ju den här Offside Live i samarbete med Carlsberg Alcohol Free. Och man går in på offside.org/offsidelive och så vill jag lägga till ett snedstreck, men jag tror inte att det behövs.
Nej, så är det. Gå in där om ni vill köpa en biljett eller ge bort en julklapp.
Ja, det är perfekt julklapp.
Alla datum och så står där förstås också, men det är mitten på mars
så är det.
Som gäller att ha utkik. Du, förra veckan när vi spelade in den här podden och kom upp så nåddes vi av beskedet att Östersunds FK troligen i alla fall kastas ur allsvenskan. Och det var väl bara starten på några dagar som om man var intresserad av fotboll och saker kring den var ganska nyhetsintensiva. Östersund först då, trodde man skulle bli stort, men det drunknar då sen nästan i nyheten om när Zlatan går in i Hammarby som delägare och alla de känslor det utlöser. Trodde man inte att det kunde bli ett skarpare crescendo, men sen möter då Malmö FF Dynamo Kiev på torsdagskvällen. Och ja, alla vet hur det gick.
Rosenberg brände en straff i 94.
Ja, det var så va? Mm. Ja, det var väl själva motsatsen till det. Och vi har ju här många gånger varit inne på det perfekta slutet för en idrottares karriär. Och ibland har vi väl romantiserat det. Ibland har vi problematiserat det. Och har väl haft någon återkommande tes om att faran i det, så att säga, skulle vara att man alltid kommer undra om man fortfarande har det, så att säga. Och så kan man inte hålla sig från att göra en comeback så småningom. Att vi hade Landon Donovan som exempel, som fick en så att säga perfekt avslutning på sin karriär. Sin sista match med sin klubb LA Galaxy så vann han då MLS Cup-finalen på övertid. Och han slutade omedelbart. Men det gick så bra då så att han kanske undrar, har jag det fortfarande? Så gjorde han comeback 2 år senare. Sen var han till och med nere i Mexiko någonstans. Och det behöver ju inte vara, det finns något vackert i dåliga comebacker också. Och i Rosenbergs fall så tror jag faktiskt inte att det kommer ske, även om man har en match kvar att spela då. Men det var ju någonting med den här kvällen. Och det byggdes väl på av allt som hade varit innan.
Med det här med Zlatan och statyn och hur man lojalitet och sådana saker.
Ja, man kan väl gissa på fredagen där att man som Malmö FF-supporter, det var ju inte så. Det var ju ganska färskt också, hela den här omröstningen med sammanslagningen som de röstade nej till, med Limhamn också. Man kan, på fredagen kan man tänka sig att det var en del dränerade på energi nere i Malmö och alla MFF-supportrar. För det måste ha varit ett känslospann och svall. Som tog på krafterna. De har varit arga, de har varit besvikna, svikna, de har varit euforiska, lyckliga och ja, allting däremellan egentligen.
Ja, men man tar den här liksom matchkvällen då, torsdagskväll då, när det var tifot. Alltså allt som har hänt de senaste dygnen innan detta. Man vet om att Marcus Rosenberg sista match, man vet det här med Zlatan och Hammarby, statyn och allt som har hänt. Och givetvis det här med Bunkeflo och sammanslagningen. På medlemsmöte som röstades ner då. Och så gör Rosenberg första målet i matchen.
Mm. Kvittering var det.
Mm. Ja, kvitteringen. Mm. Fan vad kul, tänker MFF-arna.
Lite för bra mål, för att vara sant redan där.
Han får göra mål i sin sista match på stadion och fira. Och så. Och man ser att han är rörd när han går ut och ser tifot. Och sen avslutningen då, övertid. Berger som slår in inlägg. Han sträcker fram med fot, får in bollen, springer bort och firar i sån otrolig glädje. Och lättnad är inte bara för att han får göra ett mål på övertid, utan det är också det kan vara ett helt avgörande mål för Malmö FF också. Så det är en all typ av glädje i det. Och sen då hyllningarna efteråt och sådär. Och sen så sitter han på en presskonferens och får fråga om det här som har hänt med Zlatan. Och svarar så perfekt som man kan göra i sånt läge. Han är tillräckligt lugn för att ge ett sansat och genomtänkt svar. Han riktar indirekt en liten snedspark åt Zlatans håll. Så här gör man kanske inte. Han förstår att folk är svikna. Han tar också avstånd från rasism och sådär som har riktats mot Zlatan i det här svallvågorna med det här beslutet. Och han framstår som en sån otroligt liksom en bra ambassadör för Malmö FF. Inte bara just den kvällen, utan för all framtid. Han liksom, hans symbol, alla vill ju att han ska vara en staty nu.
Man säger att han, på den här presskonferensen som han håller, så är han lite motsatsen till Stefan Löfvens framträdande agenda.
Ja.
Han vill inte stöta sig med någon, men lyckas stöta sig med alla. Mm. Och Rosenberg vill också nå ut till alla, men lyckas nå ut till alla. Och det speciella var ju att det strömmar in hyllningar även från rivaliserande lags supportrar. Ja, förutom alla journalister och sådär som ska skriva hur perfekt det här är. Så det kan vara AIK eller Norrköping supportrar eller vad som helst som så att säga lyfter på hatten och säger att vi måste medge här också att det var ett grandios tifo och det är sådana här historier man vill se. När det är sådär perfekt, alltså även jag och du tyckte ju det var vackert som utomstående. Det gick inte att tycka annat.
Nej.
Men när det är allting är sådär perfekt, när det inte finns någonting som är fel, inget som skaver, då kan nästan finnas en liten sådär känsla hos en att vilja smutsa ner det här perfekta konstverket. Lite som barnet som inte kan hålla sig från och rasa det perfekta tornet som någon har byggt upp med klossar eller sandslott. Man vet att det är fel, men kan liksom inte låta bli och skapa lite kaos i det här fina, eller att lägga lite bajs på den perfekta tavlan. Kom att tänka på en historia om, det fanns en person som heter David Hellman, död idag. Han var hårdrockare.
Till livet av sig?
Tror det. Crash Diet tror han spelade i, Sleaze Rock. Rest in Sleaze tror jag någon skiva hette. Har blivit något av en kultfigur, men hade ett rykte om sig och var rätt galen person. Och det här var ingen perfekt situation, men det är ändå en person som inte kan hålla sig från att bara göra någonting som alla vet är fel, men och det var han och hans kompis, jag hörde den här historien av Erik Danielsson berättade den, som är med i Watain, ett annat hårdrocksband. Jag tror han var hos, när han blev intervjuad av Fredrik Strage, så kunde han berätta som exempel av hur den där David Hellman var. De var ju kompisar och spelade ihop och de hade väldigt dåligt med pengar. Så de har suttit i en replokal och hållit på i flera dagar. De var luspanka och de har inte ätit på länge. Vi måste ju få i oss något att äta, det här går inte, liksom, även om vi ska leva destruktivt. Så de skramlar burkar och letar för att hitta till pant och hittar tillräckligt mycket för att gå till närmsta Coop och få typ 30 spänn. Och för det köper de en stor bytta med potatissallad. De kom fram till att där kan vi få mest mat med pengarna.
Mest densitet för pengarna.
Ja, nu ska vi ställa den här i replokalen och bara frossa i den så att vi blir ordentligt mätta. Så går de ut från Coop och då tar den här David Hellman den här byttan med potatissalladen, kastar upp den i luften och gör en bicykleta med den. Så allt bara splashas och säger, vad ska vi göra nu då?
Han är en chilenare.
Ja, det finns ju inget som är rätt i det beteendet. Men han kunde då så att säga inte hålla sig från och skapa lite kaos när det är lite förbjudet att göra det. Och det är nästan som att det behövs i det där Rosenberg-ögonblicket. Att det hade nästan varit skönt med någon AIK eller Hammarbyare som bara hade skrivit dra åt helvete Rosenberg. Jag kommer inte sakna dig för 5 öre. Alla vet att det kanske inte är så. Nästan som att den rösten behövs, eller det skämtet.
Ja, men det var ju lite samma som Alex Schulman gjorde väl i samband med att det brann i Notre Dame.
Ja, precis.
Och alla skickar ju sådär nästan tårögda, lite nästan överdrivna känslouttryck efter giva sorgligt och så här. Man har liksom inte kanske tänkt på det.
Flödet fylls av hjärtan och sorg över att Notre Dame brinner.
Skickar han då ut en bild på det brinnande Notre Dame och skriver äntligen.
Och hamnade i starkt blåsväder.
Ja, till och med när han är med i Min sanning med Hedemo, va? Ja. Så tar hon upp detta och grillar honom lite grann här.
Ja, ja, det är ju, jag tyckte ju också att det behövdes. Mm. Alltså han vet ju, för det första vet alla att det är ett skämt. Och det är ett medvetet dumt skämt. Mm. Alltså han tycker ju inte det är roligt. Men att det liksom i sammanhanget behövs mitt i allt flöde. Bara någon som är där och säger något som man inte riktigt får. Mm. Att det gör någonting ändå. Det hade nästan varit, hur för alla, även journalister skriver då. Om man, man blir ju sugen på att säga någonting. När någonting är så där vackert. Men det är nästan som att Rosenberg, om vi, det är lite halvlökigt då, och kallar det för ett konstverk. Men låt säga att det är ett konstverk. Ja. Det här perfekta slutet. Mm. Och med allting som hade byggts på innan med Zlatan och sådär. Så blir det nästan sämre när man benämner det. Det är så fint i sig själv. Mm. Så när någon kommer och bara lägger till att magiskt tifo, fem getingar. Och vilken avslutning, vilken karriär. Jag lyfter på hatten. Det är nästan som att konstverket blir lite sämre då av det. Mm. Ska man addera någonting så måste det vara någonting som är lite märkligt. Det behöver ju inte vara taskigt eller så. Och jag såg att även du drogs till det hållet och säga, nu vill jag skriva något om Rosenberg.
Det var inte riktigt Schulman-nivå på det.
Nej, det var det inte. Men jag tycker det hedrar dig att du i alla fall, du kom ju med någon slags anti-grej där istället. Ja, du skrev då, du ville dela med dig av ett Rosenberg-minne. Mm. Och den impulsen kan man ju få när någon stor spelare lägger av som kanske man har träffat mycket och sådär. Jag skulle kunna bjuda på något sånt också, men tänk att det blir banalt. Mm. Du vänder då på det och skriver, jag minns när jag var i Bremen när jag intervjuade Rosenberg. Vi hade suttit, och jag parafraserar lite nu, så fick jag feeling och frågade, vi kanske skulle äta middag ikväll ihop? Nej, jag tror inte det, svarade Rosenberg. Och så var det slut. Den behövdes. Det var inte äntligen. Men jag blev glad när jag såg den. Mm. Ja, det var roligare än om du hade skrivit också vilket tifo och vilket mål. Det är för sjukt. Det här är för sjukt ändå. Alltså man får såklart göra det. Och är man Malmö-supporter så alltså, det är bara att köra. Liksom, så. Mm. Men när någon lite nyktert kommenterar så är det roligt om någon kommer med någonting annat. Hur var det där i Bremen? när han dissade dig.
Folk har ju uppskattat det, tror jag. Det var otrolig gillafest på den tweeten. Men det man vill understryka var, det var inte alls otrevligt sätt som han tackade nej till den där.
Nej.
Det var inte alls så.
Nej.
Och det har ju hänt för att man har fått feeling. Man känner att nu är vi klara. Jag har en kväll kvar här i Bremen eller var man nu är med att vara. Man frågar, kan du käka? Nej, jag kan tyvärr inte det idag. Sen är det inte mycket mer med det.
Och du tänker väl där också att det skadar ju inte att träffas lite till. Det kanske sägs något som jag kan använda. Eller
absolut.
Så. Och det är ju inte konstigt att Rosenberg tackar nej. Utan att jag har tänkt på det. Ibland så klagar vi över jobb som spricker för att folk inte vill vara med eller så. Mm. När man tänker på det så där så är det nästan att man kan tänka tvärtom. Förvånande att folk vill vara med så ofta.
Mm.
Om du tänker på dig själv, om någon vill komma, det händer ju då och då i alla fall att någon vill göra intervju med dig eller mig, och det är kanske om mediebranschen då. Eller. Mm. Min reaktion när du berättade att det här tv-teamet från det här programmet Sverige skulle komma, blev ju att jag skulle inte vilja göra det.
Nej.
Det blir min omedelbara impuls.
Det är ju också lite speciellt, det är ju tv.
Ja.
Det är ju alltid lite, det är inte riktigt vårt forum.
Nej,
att du
men
intervjuade Toto Balotto,
ja.
Det är inte så att du går och trävar där på, ska jag ställa upp det här eller inte, utan ja för fan, det är kul.
Ja, inte riktigt. Nej. Det är nog trevligt om man väl sitter där.
Mm.
Men ja, där är också skillnad. Där ska man inte, men när någon ska skriva om ens liv och liksom tolka en, det är det vi gör mycket. Mm. När jag åker ner och skriver om Pontus Wernbloom så tolkar jag hans liv och i någon mån berättar om hur han är. Det finns ju någonting lite obehagligt i det egentligen. Och jag kan nästan bli, folk är snälla ändå.
Mm.
Och jag tror liksom många gör det nog för att vara snälla. Att de egentligen skulle ju gärna, och särskilt vi kommer, kräver ganska mycket. Vi vill ha dem i flera dagar och de har kanske familj och så. Och vi tar för givet gör vi inte, men vi hoppas på att få komma hem till dem och hänga med till intressanta miljöer. Och de finner sig rätt ofta i det ändå. Mm. Ja, det är egentligen konstigt när man tänker på att de inte säger nej oftare.
Ja. Ja, men det finns ju två stycken för detta svenska landslagsspelare som har svarat på samma sätt när jag under åren har hört av mig till dem när de har varit ute och snurrat i världen. Det ena var Olof Mellberg när han var i Grekland. Då hörde jag mig och var i kontakt med honom och så skrev han bara, jag vet inte, vad ska vi prata om egentligen? Och sen så hade du lite upp till mig själv. Och Andreas Isaksson hade ungefär samma så. Jag vet inte, jag är inte så intresserad av att, jag vet inte riktigt för jag är så intressant.
Nej.
Det finns ju ändå någonting där i stunden så tycker man, fan, låt mig sköta det här.
Ja, men så tänker man som journalist då. Ja. Låt mig, jag tycker att du är intressant. Mm. Jag gör den avvägningen. Men det kan ju, tror du inte att det är det, Andreas Isaksson, att han har väl inget emot dig. Mm. Men jag vill inte riktigt lägga de här två dagarna på någon ska skriva om mitt liv. Det verkar jobbigt.
Ja,
liksom,
precis så.
Ja, och det är det jag menar. Det är fullt förståeligt egentligen. Mm. Och ändå blir man lite sur varje gång. Så vi ska vara glada när vi faktiskt får komma till ställen. Det piggade upp det du skrev i alla fall.
Ja,
och det är ju faktiskt så att Rosenberg har en match kvar då.
Ja, den 12:e. Det slutet blir då.
Ja, kanske hade det varit ett bra slut då om man ska gå på den här... Nu fick han det perfekt slutet på hemmaplan, men en lite blek insats i parken. Så att han säger att det kanske är bra att sluta nu. Mm-hmm. Så får han inte den här. Tänk om jag har det fortfarande. Mm-hmm. Jag tänkte prata lite om våra fredagskvällar.
Ja.
Kändes som vi hade två rätt olika fredagskvällar. Mm. Jag åkte hem till Motala och var med på Motala AIFs avslutningsfest.
Ett glad stämning.
Ja, väldigt glad stämning.
Mm. Efter då avancemanget upp i ettan på det här lite märkliga sättet.
Ja, men succésäsong får man väl säga. Och det var lite rörande att se med väldigt många farbröder var det framförallt som har arbetat ideellt i många år. Och det känns som de inte så ofta har på sig en kavaj. Mm. Men det har de nu och satt på sig majfnålen. Och hur de lite känner sig lite yngre märker man i umgänget med spelarna. Ja, att det är lite stort för dem. Mm. Så det var mest fint. Jag tänkte att det kanske, här finns det poddmaterial, att det kan uppstå dråpliga grejer. Men det var fint bara. Mm. Så jag har inte så mycket mer att säga om det. Men varför vi hade olika vet jag. Du var ju i Köpenhamn och svirade. Mm. Vad hände där?
Jag var på konsert. Jag var och såg The National med två kompisar. Och det var väl en 3+ konsert, får jag säga.
Har du? Du har någonting mer att säga?
Ja. Nej, men det jag tänkte på, givetvis så är man ju så. Man står ju och letar, precis som du letar innehåll när du är i Motala.
Hittar inget.
Hittar ingenting. Så står man där och lyssnar. Och så letar man innehåll där. Och direkt, redan första låten, när sångaren då, Matt Berninger, sjunger, så hör man att hans röst inte är som den borde vara. Den är lite kraxande. Han hittar inte riktigt de höga tonerna. Och kanske de låga.
Ja, han jobbar väl mycket med låga toner.
Ja, jag vet, men det funkar inte riktigt och det lyfter inte riktigt.
Han är förkyld kanske.
Han är förkyld. Innan konserten så har då min ena vän som är ett stort National-fan, och det är anledningen till att jag är där, får jag säga. Han har liksom pratat lite romantiserande om att han vet, han är dekadent, alltså han gillar ju att liksom gå runt med en vinflaska på scen och liksom spottar inte glaset. Det blir ofta lite show och sådär med honom. Och det ser man ju, han går runt där och häller i sig från någon röd plastmugg rätt ofta. Och hans röst blir nästan bara sämre och sämre och sämre. Och då kan man ju tänka sig att där tänkte jag, vad har vi här för kopplingar till fotboll? Alltså, du vet, nyckelpersoner som inte har levererat när det har krävt som mest av dem. Så här, tänkte, fan vad tråkigt, det blir inte mer av det.
Ja. Och för många där inne tyckte de väl att han levererade ändå. Och kanske till och med att det här, det som din kompis sa då, att han står för en viss dekadens och han går runt med ett vinglas där. Att det adderar någon dimension med det kanske konstnärsmyt och... och att det gör honom lite mer spännande helt enkelt.
Precis.
Men med sportmössan på så skulle man ju tänkt att
här blir man förbannad.
Vad är det här? Dricka vin? Du är ju förkyld. Du är inte i din bästa form.
I bästa fall ska du dricka te. Ingenting sånt här sipande nu. Det är liksom 10 000 personer som har tagit sig till Köpenhamn för din skull. Ja. Och då sipar du bort detta.
Ja, du ska ju prestera här. Mm. Man säger ju inte då, Marcus Rosenberg då, tar honom som exempel, hade han spelar halvskadad idag. Vad spännande. Det adderar någonting.
Han spelar paddel hela natten här innan.
Han misskött sig.
Det är inte alls bara detta. Nej, men så tänker man. Och så tänker jag ibland när jag tänker på Firmino till exempel i Liverpool. Jag följer honom på Instagram. Och det ska man säga, Firmino, han lever brasselivet i Liverpool på så sätt att var och varannan vecka så är det stora brasilianska musiker som han flyger in i sitt hus. Och så håller de här musikerna privata konserter och hänger runt där och festar, och det är liksom
han lägger ut lite klipp på
Caprinha som liksom snurrar runt i luften och det är jävla liksom man tänker, och ibland så är det så två dagar innan en viktig match, tänker man, Firmino, du ska bara ligga och sova nu.
Dricker Firmino själv då?
Nej, jag har känslan av att han inte gör det under säsong.
Sen som brassar kan vara väldigt bra på att festa nyktra också.
Ja,
att de kan hitta glädjen ändå.
Lite så. Men sen då när man börjar få lite distans till det här så romantiserar jag ju det här på något sätt, att ja, men Firmino, han lever ju livet samtidigt som han presterar på topp i Liverpool. Han sviker ju aldrig mig som fotbollsspelare i Liverpool. Och det, på det, något sätt där så gillar man det här. Nu är inte han bohem på det här klassiska gamla sättet att han står och tar en cigg efter matchen i duschen med en, liksom en 33 centiliters burköl. Det gör ju inte han. Men det kunde man göra rätt med. Och det har ju snackat om här i podden tidigare också, att den typen av spelare finns ju inte så mycket längre.
Nej.
Men det är ju liksom den moderna typen av, inte bohemiska, men liksom livsnjutaren på något sätt.
Gör det honom mer spännande i din bok?
Ja, lite så. Ja. Faktiskt. Och det var väl det som var lite kopplingen då. Att man står där, ser Matt Berninger kämpa med rösten. Han tar inte riktigt liksom det här på allvar, känner man.
Nej.
Men jag tror att min kompis tyckte det var härligt.
Ja, men du är ju själv, du berättar ju för mig att du är ju inget Lasse Winnerbäck-fan. Men du sa att du hade hört på Filip och Fredriks podcast.
Ja, just det.
Och så hade, var det Fredrik som Fredrik berättade att han hade åkt och sett honom i Karlstad.
Ja, precis.
Och sen efterfestat med honom och hans band.
Ja.
Till ganska sent och ganska blött.
Ja,
och så sa du att nu blev Winnerbäck spännande för mig.
Ja, men det pickade upp. Winnerbäck är ju inte någon som jag lyssnar på till vardags. Och jag har ju liksom läst och lyssna på söndagsintervjun och varit med där, och jag tycker liksom att han har ingenting som sticker ut riktigt, varken musikaliskt eller i sin personlighet. Han är lite för slätstryken så. Han är kanske en James Milner då, om vi ska gå tillbaka till Liverpool liksom.
Han är ju betydligt, jag skulle vara mycket mer spännande att ha ett samtal med Winnerbäcken.
Ah, du underskattade Milner.
Han vill väl bara prata golf.
I alla fall så hörde jag det här i deras podd, Filip och Fredriks podd, att de hade varit på efterfest och hållit på liksom sent på natten. Och det piggade upp, för där vill jag ha lite dekadens i Winnerbäcks liv för att han ska bli lite mer intressant för mig. Så att det inte är så här slätstryken, både musikaliskt och som person. Han verkar vara jättefin och omtänksam och verkar ha hjärta på rätt ställe, så det är inte det jag kritiserar. Men för att vara liksom en musiker så vill man att det ska finnas ytterligare ett lager för att det ska bli intressant på riktigt. Lite ett mörker, och det har jag inte sett där.
Så det räcker, inte med, det räcker inte med prestationen i sig då?
Nej.
Utan du måste ha någonting mer?
Det är låg ribba jag har. Det räcker att han har en efterfest med Fredrik Wikingsson för att jag ska, ja men där
han
finns någonting.
Ja, för där skulle man ju också kunna säga då, ser snabbt här på hans turnéprogram att han efter Karlstad, dagen efter spelade han i Skandinavium och ytterligare dagen efter i Oslo.
Hårt schema, pressat schema.
Ja, det är ju
han kan inte sitta uppe till tre på
nej, så skulle man kunna tänkt då, att säga, vad gör du här uppe med Fredrik Wikingsson och dricker starkt och lyssnar på...
Man förväntar sig att han facetimar hem där med sin hustru och eventuellt sina barn om nu har sådana efter varje gig och så här, går och lägger sig. Och...
Imorgon ska du spela i Skandinavium och i övermorgon i Oslo. Du måste vara i den bästa form. Gå och lägg dig, Lasse. Klockan börjar bli mycket. Det är ju ingen som skulle invända mot honom, inte ens av hans fans tror jag. Utan att det finns någonting spännande att de lever livet. Medans det är mer ovanligt att man hittar det inom fotbollen. Men de som man faktiskt hittar tenderar ju vi journalister att gärna lyfta upp. Även de blir då, du tog Firmino som exempel, han kanske dricker lite på sin semester och sådär.
Det gör han. Absolut, det här spottar han inte.
Men han verkar ju sköta sig och har sina glada fester ändå då, under veckorna. Men de här som har funnits och som kanske fortfarande finns, som vad ska jag säga, inte slarva bort sin begåvning, men kanske lite har för mycket vid sidan om, så att man känner att det finns en ouppnådd potential där. Att de inte riktigt gräver lika hårt som Ludde Augustinsson gör. Detta eviga exempel. Det finns ju många som är seriösa med sin fotboll. Men han får alltid symbolisera überproffsen.
Han har någonting i sin personlighet, sättet han pratar på och sådär, sättet som han ser ut på.
Ja, låt gå för det som då har fått symbolisera den otroligt seriösa fotbollsspelaren som nästan alltid är inne i fotbollsbubblan eller träningsbubblan eller rehabbubblan, och inga distraktioner, ingen alkohol och ingenting. Där känner man ju att när han lägger av så kommer han inte behöva undra hur bra kunde det ha blivit.
Nej.
För att han undersökte hela sin potential. Medan det finns då de som inte riktigt gjorde det, och de personerna tenderar att bli intressanta för både supportrar och för oss journalister. Och vi gillar lite att mytologisera dem. Det finns ju en Maradona-dokumentär nu på Netflix.
Det har inte gått mig förbi.
Men du har inte sett den, va?
Nej.
En dokumentärserie som heter Maradona i Mexiko. Jag undrade faktiskt vad det var först. För jag ska ärligt säga att jag hade missat att han var i Mexiko en sväng och var tränare. kan det vara ett reseprogram?
Så här, att han åker till olika badorter.
Vad kostar det då att bo här i Acapulco? Säger Diego.
Packat och klart med Maradona.
Ja. Är det då en dokumentärserie om hans tränargärning i ett mexikanskt lag? Och slarvigt uttryckt kan vi säga att det här mexikanska laget ligger i motsvarande superettan. Mm. Och jag tänkte vi kan komma in på den lite mer sen. Men i den dokumentären så blir han intervjuad och så får han frågan vad han ångrar för sin karriär. Mm. Och då ser han väldigt allvarlig ut, Diego. Och så säger han att han ångrar drogerna. För han säger att jag alltid undrat vilken spelare jag kunde ha blivit utan drogerna. Och det är ju lite hisnande när man försöker ta in det citatet. För det normala brukar ju vara att man sitter att om jag inte hade dragit korsbandet när jag var 18 och fått spela lite mer i mitt Division 2-lag, undrar vad kunde ha hänt då? Mm. Men här sitter en person som har burit sitt land till VM-guld och en fattig stad, Neapel, till herravälde i Italien, som många fortfarande anser vara den bästa spelaren genom tiderna. Den debatten startar jag inte nu, bara som en parentes. Ja. Men många gör det. Ja. Och där sitter han och undrar hur bra jag kunde ha blivit. Mm. Fick inte uppfattningen att det var någon slags skämt eller gimmick och läste på lite mer om Maradonas förhållande till droger. Mm. Och han har pratat om det i en del intervjuer tidigare och det verkar som att han fastnade i kokainet redan i mitten på 80-talet. Och finns beskrivet hur han under åren med Napoli kunde spela en match på söndagen och sen senare den söndagkvällen fram till och med tisdag ha kokainfester, kanske med personer från Camorran, och sen sova, fräscha till sig och spela match på söndag igen.
Mm. Ja, det är rätt långt ifrån Ludde Augustinsson.
Ja, det får man ju säga. Och det är rätt långt ifrån Darijan Bojanic, aha, som kanske tidigare åt och sov lite dåligt. Ja, det här är ju på en annan nivå. Ja. Men även i Maradonas fall då så skulle det finnas ouppnådd potential, vilket gör honom mer spännande än Pelé då till exempel. Ja.
Du vet, Niva brukar ju prata om det här när han pratar om den klassiska, typiska Tottenham-spelaren som nästan gjorde att han blev lite förälskad i Spurs på 80-talet när Erik Niva var liten. Mm. Så här, born to play for Spurs.
Just det.
Man tog in de här Ginola och de här liksom lite... Ja, men de här bohemiska typerna som inte riktigt tog det på 100% till allvar. De tog det kanske på 95% till allvar. Men det gjorde att de blev artister på något sätt mer än bara Ludde Augustinsson. Förlåt Ludde om du lyssnar på det här. Vi använder det bara som ett exempel.
Vi gillar Ludde Augustinsson.
Ja, det gör vi.
Ja, men precis. He was born to play for Spurs. Och det ska då kopplas till klubbidentitet. Vad man kopplar gamla aristokratlaget som... kanske sällan vinner titlar men som har genierna. Och den här ouppnådda potentialen behöver ju inte vara att man knarkar bort en del av den. Nej. Som i Maradonas fall. Det kan ju bara vara någon allmän inställning att ta Ginola som exempel då. Mm. Kanske till och med Berbatov.
Som han gillar att måla tavlor.
Ja, just det. Det finns ju någonting.
Han har ett ateljé i London.
Men de kan symbolisera det här, jag är kung när jag vill. Mm. När jag verkligen vill och har inspiration så kan jag vara bäst i världen. Men det är inte alltid att jag står som vinnare. De är inga riktiga vinnartyper kanske. Mm. Men det är folk som kommer att se dem för att de underhåller. Mm. Och så finns det bilden av att man ändå trots att Ginola var så bra så kan man också med honom ställa frågan hur bra hade han kunnat bli med 100% Ludde Augustinsson inställning? Mm. Och därför blir han då mytologiserad och intressant för oss. Ja. För att man fick aldrig riktigt svaret på det.
Men om vi då bakar ihop de här två sakerna som jag snackat om nu, det perfekta slutet och ouppnådd potential, så har vi Thomas Bolin på något sätt som sammanfattar båda de här sakerna. För att han är ju en sån spelare som man kände och fortfarande känner och undrar vad som hade hänt om inte han hade fått den där skadan som han fick på Råsunda, va?
Ja.
När han ändå var på toppen, bara något år tidigare så han var ju kommit med i världslaget. Han liksom tillhörde de absolut bästa i Europa. Så får han skadan, sen så efter det så händer ju massa saker. Det är Leeds och det är Crystal Palace och det är liksom Schweiz vad han är och snurrar i. Och det är liksom rubriker och det är, han vägrar prata med olika journalister för att det blir för mycket paparazzi-känsla över allting och sådär. Men i hans fall så undrar man, vad hade hänt om inte skadan hade kommit. Men sen undrar man också, skit i skadan, vad hade hänt om han hade varit Ludde Augustinsson? Totalt. Han gillade ju ändå lite festande och sådana saker också, även när han var bra.
Ja, men där kan jag känna att också när man undersöker den här då ouppnådda potentialen. Och vi journalister, ibland heter sådana personer Tony Flygare, som man säger vad kunde ha blivit, och man vill härleda det till ett särskilt ögonblick, i hans fall den här brända straffen då till exempel. Och med Thomas Brolin, ja, där har han ju...
Han vill.
Ja, han vill. Men rätt många av oss har velat göra det också. Vi har väl gjort ändå många den typen av reportage, inte just om Tony Flygare, men där man undersöker, det var väl ett helt jobb med sådana inför något mästerskap, där man genom personer som var uttagna i Sveriges mästerskapstrupp, så istället så porträtterade man någon gammal klubbkompis till dem, eller någon polare. Bosko var ju med bland annat, Orovic då, som polare till Teddy Lucic, där det då slogs fast att det var han som var den stora talangen och begåvningen, men han tog inte vara på den. Och Marcus Ekenberg var en större talang än Chippen Wilhelmsson nere i Mjällby. Och man försöker göra de här personerna intressantare, de som faktiskt lyckades. Så vi gillar ju att gräva i den typen av berättelser. Ouppnådd potential. Vad hände? Och i Brolins fall, där kan jag känna att man dras också som journalist och i historieberättandet och med våra klenoder, så vill man, det är nästan mer spännande med den ouppnådda potentialen när den har med karaktär att göra. Om det är droger som i Maradonas fall eller festandet i Brolins fall. Visst, den här skadan nämns ju alltid, men inte så ofta man bara ser till den, hur svår var den där skadan? Alltså skadan i sig, det här var ju ändå före man kunde göra så perfekta operationer som idag. Alltså bara den skadan i sig kanske bidrog till att han aldrig riktigt blev samma spelare igen. Sen verkar ju Thomas Brolin inte vara så särskilt bitter idag. Han verkar ju se det på helt rätt sätt. Att jag fick ju uppleva rätt mycket ändå. Två VM-slutspel, ett brons, fina år i Parma och världslaget. Och sen behöver jag inte älta det som hände sen. Samma med Peter Forsberg som, och med tiden så är det ju de stora sakerna man minns. Inte de här åren med foten, utan när han var så bra. Så de verkar ju ta det på rätt sätt, men Det är vi journalister bättrar ju på det där med att göra de här personerna mer intressanta än Ludde Augustinsson-typerna. Och det är kanske likadant inom musiken där då. För att den tenderar att bli, Winnerbäck skulle bli tråkig om han gick och la sig klockan 11 med motiveringen att jag har spelningen i Skandinavien imorgon. Jag måste ha 8 timmars sömn. Fast det egentligen hade kanske varit helt rätt sak att göra. Ja. Det är lite omgivningen kräver intressanta personer.
Ja, men jag personligen tänkt på det här ämnet lite själv. Om jag går till mig själv,
ja, som journalist. Med potential.
Potential, ja. Och jag tänker, maxar jag min potential? Nej, det gör jag inte.
Nej, men det är väl omöjligt att göra?
Ja, det är ju det.
Hur menar du?
Nej, men jag känner så att för 10 år sedan, då brann jag till 100%.
Permanent?
och liksom jobbet var mitt allt på något sätt. Jag förkovrade mig hela tiden. Försökte hela tiden förbättra mig på olika sätt. Om min chef lyssnar nu, det gör jag fortfarande. Men inte på samma sätt. För att nu har jag andra saker i livet som jag anser vara viktiga. Som min familj faktiskt. Vilket gör att jag kan inte gå på 100% på det sättet som jag hade kunnat göra. Om jag hade valt ett helt annat liv när jag var 25. Och tänkt att jag ska bara tuta på här. Jag ska komma in och bli anställd på The New Yorker. Som ändå är någon slags slutdestination för en journalist som
dig.
Som mig.
Ja, alla tänker inte så.
Nej. Jag ska dit där och det får kosta vad det vill. Jag offrar allt annat. Alla kompisar, alla fester, allting för att komma dit. Men jag hade ju inte det i mig. Jag valde istället det andra. Och ha familj och försöka ha det lite behagligt vid sidan av.
Och det är ju ingen intressant historia. Det hade ju varit mer intressant om du hade likt Diego knackat bort lite av din potential.
Ja,
än att potentialen mycket rimligt påverkas av att du har andra moraliska plikter och saker du vill göra.
Precis.
Du skulle ju, alltså potential som man har som människa handlar väl inte bara om det du jobbar med. Mm. Du har väl en potential som make, en potential som pappa eller vän. Mm. Så då skulle du behöva liksom krossa de bubblorna för att gå helt in i en av de här ringarna, potentialen, det vill säga ditt jobb då. Ah, och då skulle precis. Du bli en rätt vidrig människa också.
Ja, precis. Och sen kan man då vända, ska man vara då lite transparent. Alltså, det är inte så att jag går 100% in i heller. Det är ju inte så många som gör det heller i familjen. Utan jag lägger kanske 85% på jobbet, 95% på familjen, 85% på mitt tränarjobb.
Tränarjobb?
Och sen så ligger man kanske
i nät.
20% på att hålla kontakt med vänner och sådär, odla det och ta hand om det. Ytterligare några procent lite här och där.
Men du skulle ju krascha om du la 100.
Nej, så är det ju. Man får inte ihop riktigt den matematiken i livet kanske.
Nej, men det måste vara väldigt, alltså de här spelarna som lägger av och känner att gött. Jag fick ändå reda på hur bra jag kunde bli, för jag gav precis allt. De är ju kanske inte så många egentligen. Mm. Alla har väl stunder där man tänker att fan, där tappade jag ett år på att jag gick och gnällde över tränaren och kände mig förfördelad. Mm. Det ångrar jag verkligen. Ja. För där tappade jag ett år. Mm. Eller det där klubbvalet var fel.
Ja, eller på där... den där semestern jag hade, så fan, jag kom tillbaka där efter sommarledigheten, så jag hade kunnat träna lite mer, för att jag fick inte rätt start där på säsongen, och sen så blev jag bänkad och sen så såldes jag ett år senare. Vad hade hänt om jag tagit den sommaren på allvar där?
Ja, alltså Ralf Edström släppte väl för länge sedan en självbiografi som hette En gör så gött den kan.
Va? 1973.
Var det på riktigt?
Samarbete med Arne Hegerfors.
Jaha, den sitter du på.
Jajamän.
Ja, det är starkt.
Av anledningar som blev klara lite senare.
Fan, det är lite Wayne Rooney över det, för han är ju, det är ju före då hans volley mot
ja.
Västtyskland.
Jajamän, han är 21 år gammal då, tror jag. Och han har ju fått sitt genombrott bara ett år tidigare. Det var väl... Han var ju redan liksom hyfsat household name, men det var Sverige mötte Sovjet och det blev 4-4. Ralf Edström gjorde 3 mål i den matchen.
Jag tror att det kan ha varit matchen där Bo Widerberg fick följa med. Mycket ovanligt på den tiden, och fick filmtillstånd bakom järnridån för att spela in scener för sin film Fimpen. Jag vet att de var i Sovjet i alla fall. Jag gissar att det kan ha varit den. Fin film, Fimpen. Men där, En gör så gött den kan heter det. Det ärligare titel hade ju kanske varit då, En gör så gött den kan, parentes, men den måste leva lite också. Eller, men den har vissa andra förpliktelser. Precis. En liten asterisk.
Ja, så. Ja, men det är väl så det är, stora livet.
Ja,
väl om det.
Ja, och fotbollen förändras ju, som du har varit inne på. Det är nog ingen överdrift att påstå att den kokainberoende Maradona i Napoli inte hade klarat att dominera idag som han gjorde. Sporten kräver för mycket. Den är för snabb idag och för tempofylld, för seriös. Det är för hårt mellan matcherna. Alltså allt det som har byggts på gör ju att den här personen skulle inte kunna gå liksom och duscha av sig det där och sen tagga till lite till match. Han skulle kanske nått en bit, men han skulle på så sätt vara glad att han verkade där han gjorde, där han då, trots att han inte nådde sin fulla potential, var bäst i världen.
Precis, och därför så är det väl så att de få som är Maradona har Maradona i sig.
Ja, det kan vara en liten bit av Maradona i
sig. 2019.
Vem har en sån? Vem har
en Balotelli får man väl ändå säga som ett exempel på det. Som känns som att han har aldrig riktigt...
Ja, han, vi känner ibland att fan, han pissar ändå bort sin
begåvning. Ja, nu är liksom, han är väl i Brescia nu och liksom, ibland är han inte med i truppen ens för att han har misskött sig på ett eller annat sätt. Inte kommit i tid eller gjort någonting som är galet. Så,
så blixtrar han till ibland. Så
men det finns ändå någonting där hela tiden. Vad hade det kunnat bli av Balotelli som ändå ger oss journalister och även givetvis många supportrar liksom, ja, det är kittlande tanke.
Den tar vi med oss till
svaret, men det är därför det är så himla intressant.
Ja, den karriären tar vi med oss till en lägereld eller till ett kultnummer.
Så helt
enkelt. Jag ska säga några ord till om den här Maradona-serien, Anders, och så småningom tänkte jag koppla den till Fredrik Ljungbergs tränarskap i Arsenal. Mm. Vi får se om det går. Dokumentären då, jag var inne på den. Den handlar då alltså om att Maradona kommer till det här mexikanska laget. Och det görs en poäng av att de håller till där en av de värsta drogkartellerna finns. Mm. Tror han El Chapo höll till där, han som flydde på motorcykel under jord. Och det är någon som uttrycker oro för att Maradona har valt ett sånt ställe med så mycket droger omkring sig. Man får inte riktigt reda på varför han kommer till det här laget. Det känns inte så viktigt. Men de går dåligt i andra divisionen.
Sekundan.
Ligger de sist. Mm. När han kommer dit, det blir stor uppståndelse förstås. Och det är ju ett speciellt tränarskap han står för, Diego Maradona. Vi skrev ju om honom när han var... var han i...
Gulfen, säger vi att det var.
Jag minns inte om det var Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten kanske. Ja. Dubai. Och precis som där har han sin gamle vän Luis Islas som högra hand. Gammal landslagsspelare för Argentina med, men den som är slarvigt uttryckt seriös.
Den administrativa kanske?
Ja, det är nog den som ser till att Diego är på rätt plats vid rätt tillfälle. Sen är det inte säkert att han är det ändå. Men hans taktik, så att säga, Maradona, när han kommer till det här laget, verkar helt gå ut på att hans blotta närvaro och hans känslor och hans glädje, för det ska man ge honom. Han verkar verkligen bry sig om det här laget och spelarna. att den blotta närvaron ska få de här att utföra stordåd på planen. Mm. Inför hans första match med laget så får man vara med i omklädningsrummet och så håller han sitt taktiksnack. Och översatt så lyder det: killar, gå ut och spela fotboll. Gå ut och spela fotboll. För fan, kom igen, kör. Stor applåd från spelarna i rummet. Forza-gänget. Och så går de ut. Det är klart att det är möjligt att man inte får se dokumentären, att han då och då, han tar väl ut ett lag i sig till matcherna.
Men han kan få sitta i timmar när inte kameran är med.
Ja, det är märkligt att de inte vill vara med då, för det hade ju varit spännande att se. Det är i alla fall inte det som kommuniceras. Mm. Och man får snarare känslan för att det kanske är den här Luis Islas som bestämmer om de ska spela 3-5-2 eller 4-4-2. Utan Maradona är där och det är en extrem personkult kring honom. Mm. Vilket han tycker är ganska trevligt. När han fyller år så poserar alla spelarna i nytryckta Maradona-tröjor. Mm. Och det står en tårta på träningsplanen som Maradona trycker ner sitt ansikte i. Och när de firar sina segrar så sjunger de en särskild låt som handlar om Maradona. Han är här och han trivs. Typ, så här, och Maradona sjunger med och verkar jätteglad. Så han har ju, vad det ser ut som i alla fall, ingenting i verktygslådan som en modern tränare bör ha i form av ha hängt med i taktiska rön, i taktisk periodisering, i spelutveckling, utan han vill att de ska spela fotboll och att det här är känslosamt och att han tror på er så mycket. Han blir som en slags pappa till dem, kan man väl säga. Det är kramar och kindpussar varje morgon. Och det intressanta då, det är att laget börjar vinna. Och de börjar vinna mycket. De ligger då sist när han kommer och de vinner match efter match och de lyfter i tabellen. Och vore man konspiratoriskt lagd så skulle man nästan undra, är det lite regisserat det här? Ja, hur kunde de vara så dåliga innan? Men bara nu när han är där. Så, men vi köper att det inte är någon fuffens inblandat. De ligger sist, men med Maradona lyfter dem. De vinner match efter match och går hela vägen fram till en...
Spoiler!
Ja, men vi kan väl säga sluta lyssna ifall man vill veta hur det går. Jag tycker inte det är intressanta med dokumentären riktigt. Hur det går för laget rent upplevelsemässigt. Men det är intressant utifrån hur vi pratar om det. För han har ju då ingenting som man tycker att en tränare ska ha. Men det går jättebra. Mm. Ja, vi behöver inte säga hur bra det går, men det går bra. Mm. Sen har han mycket annat som är ganska dåligt för en tränare att ha. Han har ett opolitligt sinne. Mm. Han dyker inte upp när han kanske borde dyka upp. Han kanske skippar en försäsong. Och han kanske plötsligt får väldigt dålig hälsa. Mm. Han är ju ganska dålig vigör. Mm. Ett hårt liv han har levt och hans knän är slut. Han går med någon krycka och han har problem med brock i magen. Och...
Detta är väl vid tidpunkten som han också sen tar sig till Ryssland och säckar ihop det här.
Det är väl precis efter det, tror jag. Okay, jag tror han anlände dit hösten 2018, om jag minns rätt. Ja, vi såg ju honom alla då, var både i gasen och lite däckad i Ryssland på läktarna när Argentina spelade. Och det kändes otroligt att tänka att den här personen har ändå varit förbundskapten för inte så länge sedan för Argentina. Och även där, det såg jag på nära håll i Sydafrika, man såg på träningar, där hade han någon större stab omkring sig. Men så fick man känna att hans roll var verkligen att gjuta mod i spelarna. Mm. Att man lyfts bara av hans, jag vill inte svika Diego nu. Mm. Han tror på mig och han bryr sig om mig. Återigen, man vill ge honom det för att han fattar tycke liksom för spelarna och ser dem som sina pojkar. Typ. Mm. Och bara den psykologiska effekten då verkar få dem att spela mycket bättre fotboll helt plötsligt.
Är det här du vill gå över till Ljungberg då?
Någonstans här tänkte jag att vi skulle gå över till Ljungberg.
Kan tror du Ljungberg har de här, att han kan lämna den här effekten på sina spelare i Arsenal nu när han tagit över det att Emery har fått sparken?
Det är det som har hänt, ja. Mm. Att Ljungberg, blev han befordrad till assisterande i somras?
Jag tror att det var det i somras. Ja.
Och så plötsligt då så sparkar Arsenal Emery och Ljungberg tar över tills vidare. Man får uppfattningen ändå om att i alla fall sådana som min pappa verkar tro att det här är en långsiktig... De tror på honom. Sådär.
Interim, han är interim.
Men som vi vet, med interim managers går det bra.
Ja. Som en solskär.
Ja, så kan det för plötsligt bli permanent.
Precis,
ja. Så det är ju en chans. Ja. Och på ett sätt är han kanske ett dåligt exempel, för han har ju ändå en ganska stark koppling till den här klubben.
Ja.
Jag skulle inte vilja säga att han är en Arsenal-ikon, men han är ju en stor spelare som har varit där under en väldigt framgångsrik tid i alla fall. Mm. Han är inte ett större namn än Henry, men ett aktat namn i Arsenal-kretsar.
Ja.
Men där tänkte jag då att visst, det kan bli så, går det jättebra så plötsligt blir det förlängt. Men ambitionen från Arsenal verkar ju ändå vara och från honom också, att han under tiden tills att de hittar en permanent lösning ska hålla det här laget flytande, göra så bra resultat som möjligt. Då hade det varit intressant att se som ett tankeexperiment att hade det varit smartare att låta Maradona vara där i 3 månader och kört med samma styrk.
Killa, information mot Norwich. Gå ut och spela fotboll. Ja. Gå ut och spela fotboll. För fan, kom igen!
Ja.
Kör!
Och han är här! Han är här!
Och kan ni käka Aubameyang och de bara, han är här!
Ja, jag skojar ju lite, men det finns ju något otroligt intressant i den här psykologiska effekten då. När det bara kommer in någon genom att bara vara sig själv, så vill spelarna visa så mycket. Det vill de väl göra för Ljungberg med, men mer utifrån typen av att han är en ny röst.
Ja, precis det. Och för övrigt så hade, det var intressant att han hade med en gammal poddfavorit här på bänken då, nämligen Mertesacker.
Som vi ju då pratade om.
Som var otroligt nervös under hela sin karriär.
Kräktes varje före varje match.
Att han sitter på, man undrar om det inte är ännu mer nervöst att sitta på en bänk.
Just det, för det är det klassiska, där kan du inte påverka lika
mycket. Nej, precis. Ja. Det var intressant att säga. Men så spelar de här då mot Norwich, han hade bara fått någon dag på sig, Ljungberg. Knappt kunna ha ett helt träningspass. Men så blir det 2-2 där det är faktiskt så att de ska nog vara rätt glada för att de fick en poäng mot Norwich, som är ett krislag i Premier League i sig. Så det säger väl någonstans varifrån Ljungberg ska börja med det här. Och just av den anledningen som du säger med Maradona, den hypotetiska, om Maradona hade varit interimtränaren, den energin som han har, nu har ingen av oss en aning om vilken typ av tränare Ljungberg är. För han är en otrolig motivator i omklädningsrummet och lyfter med de här killarna, och att han redan har en viss typ av liksom, han kan Arsenal, det här klassiska som han snackar om, som man kan bli helt galen på. Vad fan betyder det egentligen?
Mm. Han kunde väl Arsenal. Man ska ändå komma ihåg att när han, de flesta åren han spelade där, så var ju klubben något helt annat. Precis. Än vad läget är nu. Det var ju en klubb som ofta var bäst i England och som beundrades verkligen från omgivningen för sitt sätt att spela fotboll. Jag vet inte hur många jag såg så där. Det är inte mitt favoritlag, men jag kan inte låta bli att förälska sig sättet de spelar fotboll på. Nej. Det är den verkligheten som han känner till som spelar mest i alla fall.
Ja, precis. Och men av den fotbollen som Wenger var som mest framgångsrik med under slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Den fotbollen idag, den har ju förändrats så otroligt mycket. Så det är ju där Ljungberg är skola. Sen vet man inte, men han var assisterande i Wolfsburg. Han har tränat ungdomslag i Arsenal. Men det är ändå en jävla bit till någon som är verkligen kan det moderna, vad som krävs för att lyfta ett lag som är liksom nere i botten där liksom flera spelare är stukade och klubben och fansen är trötta, och det är en otrolig uppgift han har framför sig.
Det vi har varit inne på tidigare med Ljungberg är ju hans något gåtfulla personlighet. Mm. Att man vet ganska lite om honom, och precis även som fotbollsmänniska vad han precis står för. Mm. Det som brukade vara i landslaget var att han då och då hade anmärkningar på när det blev för långa bollar. Blev det lite tennismatch, kunde han säga, som en liten subtil passning till Olof Mellberg som skickade de där långa bollarna. Men annars så sa han ju inte, jag har alltid hört, inte det han var med i Viasat när han var expert också, fick jag liksom aldrig någon bild av vad han står för, liksom hur han tycker att framtidens fotboll ska spelas. Och den bilden har jag inte fått nu heller, att jag tvivlar inte en sekund på att han kommer göra ett otroligt hårt jobb den här, så länge som han nu har Arsenal. Mm. Jag tror han kommer jobba hårdare än Maradona.
Det kan vi nog skriva in.
Jag tänkte också på det här, för det var ju vissa, när Zlatan gick in i Hammarby så uttrycktes det ju lite rädsla för, hoppas det inte blir ett jippo. Mm. Det var de inte rädda för i Mexiko.
Det var det de ville ha ju.
Ja, det var inte helt.
Men det här med nya rösten då. Ljungberg har ju en ny röst i jämförelse med Emery då, som har lämnat, och vissa engelska journalister redan liksom lyft fram att Ljungberg är så duktig på engelska. Bara där har vi en skillnad. Han kan säkert kommunicera bättre och så.
Kan man komma med en plattare spaning?
Ja, men det kan det vara eleganten. Ja. Det är inte omöjligt att det var Henry Winter. Nej. I alla fall.
Men han eldade på. Han tyckte, jag såg att Henry Winter sa att Emery must go. Och så blev det så också. När alla andra hade börjat tycka så.
I alla fall, så i Viasat-studion så var det Bojan och Jonas Olsson som var gäster under den här matchen då, när det var, eller experter var de, när Arsenal spelade. Ljungberg gjorde sin första match, och de pratade ganska mycket om det här, den nya rösten.
Det man alltid hör.
Ja, Jonas Olsson pratade om det, att hans erfarenhet var att det ger alltid en effekt på kort sikt med en ny röst. man pratar, man kommunicerar på ett olika sätt, ibland lite nya övningar. Några spelare i Arsenals fall nu, så var det Granit Xhaka, kom tillbaka nu efter den här incidenten där han hamnade i onöd med supportrar och så. Han kom tillbaka in i startelvan. Den här nya rösten pratas det så ofta om. Och det ger ju, ofta ger det ju ett visst utslag. Några omgångar. Sen så brukar det visa sig om tränaren är bra på sikt eller om det bara var något som funkade i några omgångar för att lyfta modet, och sen så faller allting tillbaka till.
Nej, men är det den nya rösten i sig som är? Det är väl själva förändringen, att det kommer in helt enkelt en ny chef och då ändrar spelreglerna. De som har varit givna känner att de kanske måste jobba ännu hårdare för att behålla sin plats. Det finns en chans för de som har varit åsidosatta. Ja, precis. Alla startar om på noll. På noll, ja. Att det mer är det än den faktiska rösten eller vem som är där. Men liksom Maradona är ju en ny röst, minst sagt. Han är ju någon som ändrar spelreglerna. Ja, liksom.
En annorlunda röst.
Ja, det får man ju säga, ja. Minst sagt.
Och då kan vi gå tillbaka till hösten i Tottenham. Det snackades ju också om det när Pochettino fick lämna Spurs. Så var det ju mycket spekulationer och mycket skriverier om att han liksom hade börjat tappa vissa delar av omklädningsrummet, om man får uttrycka sig så slappt. Att vissa blev lite trötta.
Men det kan väl stämma också. Ja, det är ingen slapp
länge,
i det.
5,5 år.
Och känslan är ju att många spelare idag har lite större makt.
Precis så också. Men i alla fall så är det lite min känsla att en tränare idag som ska bli, för det första så det här med att en tränare är tränare för ett topplag som Spurs eller för Arsenal i, så som det var under Ferguson tid och till och med Wengers tid. Och Pochettino för all del 5,5 år, tror jag att det blir.
Det är länge, ja.
Det är jävligt länge idag. För att det här snacket om den nya rösten, det är så mycket otåla idag, känns det som, bland spelarna. Att går man in i en svacka på några månader där inte resultaten är som de var föregående säsong, så är det nästan alltid att det är där det landar. Att det är så otåligt, det är så nästan bortskämt att man hela tiden måste bli som när man leker med ett barn. Liksom. Hela tiden måste man uppfinna nya saker för att de ska bli underhållna.
För att de inte ska tröttna på det. Ska vi säga att det är de två stora utmaningar för en tränare som kommer till en ny klubb. Hitta ett sätt att göra resultat och att spelarna inte ska tröttna på mig.
Ja, precis.
Det låter ju larvigt, men Pochettino är ett bra exempel.
Ja.
Hyllas till skyarna, och även jag blir fascinerad utifrån att här har vi någon som verkligen lyfter den här klubben, och vad häftigt han gör det genom att inte värva helt nytt sätt. Och sen är det då en dålig höst räcker då för att helt göra halt. Skicka honom och ta in Mourinho istället.
Ja. Ska man vara helt Spurs-fans, kommer ni säga att det var inte bara en dålig höst utan det var faktiskt en dålig vår. Och från Champions League-avancemanget så var det inte bra spel.
Det är bra att du lägger till, men kan vi enas om att han ändå borde haft rätt stort förtroendekapital, och att man tänker att det skulle hålla lite längre. Men även där har jag sett att det spekuleras i att det kan funnits spelare som snabbt tröttnar på honom med. Då måste man ju bli rätt uppgiven som tränare. Sådär. Vad ska jag göra? Hur gör man då för att man inte ska tröttna på en? Först måste man väl köpa att det kommer finnas folk här som kommer att ogilla mig vad jag än gör. Redan att man bänkar eller sätter på läktaren halva truppen påverkar ju.
Ja, men det pratades då när jag skrev det här för förra numret om tränarlivets baksida och så var det Rydström bland annat som pratade om att han märker ju att de unga tränarna som kommer fram idag, de är otroligt skolade vad det gäller taktik och olika liksom hur man ska använda förhejen och periodisering, och man är bra på analysverktyg och sådana saker. Bielsa-sjukan som han snackar om, att man tar det på sånt jävla stort allvar. Man är liksom arbetsnarkoman på det sättet. Man kan allt om allt, alla nya rör, allting. Men jag tror ju snarare att framtidens tränare ska ju nästan vara en HR-chef. Alltså någon, man plockar in någon från stort i alla företag som har flera hundra anställda under sig och hela tiden bara jobbar dagligen med att se till så att alla har det bra, man liksom ser till så att alla har rätt förutsättningar att prestera, är det någon som kommer att klaga så lyssnar man på dem på rätt sätt, man har en bra fingertoppkänsla på när man ska kräva mer och när man ska kräva mindre, när man ska säga nu borde du vara ledig, nu borde du jobba hårdare hela tiden, och så anställer man en riktigt bra HR-chef från Volvo.
Eller Sveriges bästa förskolepedagog.
Ja, kanske. Ja, absolut. Det finns någonting där också.
Men har den här, om vi säger HR-chef, har den en assisterande
För toppfotbollen har ju också så otroligt stora stavar med folk runt sig. Alla är experter på olika områden. Så har man dem som sköter allt det andra. Men den som är huvudansvarig ska ju snarare vara liksom någon som kan ta gruppen som ett kollektiv och prata med dem och hålla dem underhållna. Liksom se till så att det blir ledighet på rätt ställen. Man är mjuk i kanterna, men man kan också ställa krav och sådär. Men så har man alla runt om kring en som sköter allt det här dagliga vad det gäller fotbollsutvecklingen. Jag tror att det kommer gå åt det hållet.
Men Ferguson tänker jag på, som du nämnde där, som var så himla många år i United. Och en förutsättning för det är förstås goda resultat, som han ju med tiden minst sagt nådde. Och anekdoterna som han ofta gillar att dra handlar ju om hans hårtorkar och att han var så...
Kul att du återvänder till Ferguson.
Speciellt, men i sammanhanget passar han in här. Ja. Men det man framförallt tänker på att han också kunde hålla så länge och att förhållandevis få spelare tröttnade på honom var ju att trots att han är känd då för sina utskällningar och så, så verkar han ju inte varit så himla nära spelarna i vardagen. Det går ju många historier om hur stora friheter han gav till sina assistenter eller vad de kallades, first team coaches kanske, om det var Brian Kidd eller Carlos Queiroz sen kanske, medan han själv inte alltid var ute. Han kunde kanske sitta på kontoret när det var träning eller se ungdomslaget för att spana och sen ha ett helikopterperspektiv, och det var nog ganska smart av honom, för att med sättet som han var på, om han hade hela tiden varit i ansiktet på dem, så hade de kanske inte stått ut. Jag är lite fascinerad nu och har läst lite om den här NHL-coachen som nu är under lupp i USA. Har du läst om honom? Babcock.
Ja, precis. Ja.
Just det. Framgångsrik NHL-coach då.
Babcock. Även för Kanadas landslag.
Ja, och han har säkert varit i många, Toronto Maple Leafs bland annat. Och nu kommer det fram historier då om hur han har mobbat spelare. Bland annat en ung kille som han gav sig på, som blev en hackkyckling, som fick i uppdrag att betygsätta sina lagkamrater, han var rookie, hur bra de jobbade och gradera dem. Och sen visade Babcock det för hela laget. Och Johan Franzén då, gamla Detroit-spelaren, berättade om att han var så rädd för Babcock att han knappt ville åka till ishallen. Och han ville inte säga exakt vad han hade gjort, men man misstänkte att det var rätt grova grejer. Verbal mobbing. Och då blir ju en tränare som är så, blir ju väldigt mycket mer beroende av resultat. Och man blir fascinerad av att ingen nu berättar alla, när han väl har fått blivit liksom nedknuffad från den här, jag vet inte om han har varit på en pedestal, men ändå ansett som en bra coach. Nu vågar folk berätta lite. Det är ju sorgligt att man inte vågar göra det under tiden, men kanske mänskligt också. Men det är ju det ena, att man når resultat. Sen är det ju inte alltid säkert att den som spelarna tycker är den bästa ledaren och tränaren är den bästa tränaren, bara för att man gillar den. I så fall skulle väl Tommy Söderberg nämnt som världens bästa tränare, för alla spelare som har haft honom säger till mig att det var den bästa jag haft. Absolut. För att de gillade honom så mycket.
Ja, men lite den känslan får man med Ole Gunnar Solskja. Det känns som att han är en populär,
likeable guy.
Ja, precis, ja. Att han liksom har lite de här HR-egenskaperna. Men att han kanske inte har en stab runt sig som är tillräckligt bra på de andra, om då ska gå på min tes, så som den perfekta tränaruppsättningen borde vara. Att de runt honom kanske inte är tillräckligt bra då. Men han verkar vara bra på det, för att han är...
Han är en HR-chef som även har avgjort en Champions League-final.
Det borde finnas någonting där, tycker man.
Ja, ja. Nej, men så där kan det ju vara. Men det kan ju också beroende på vilket förhållande man har, huvudtränare och assistent. I landslagets fall, herrlandslaget, så vill man i alla fall utåt sett visa att Jan Andersson kan mycket om fotboll, men framförallt är han en väldigt god ledare. Och han får pris för att han är en så bra ledare. Hur han är socialt och bra ledaregenskaper. Medan man vill lyfta fram kanske Peter Wettergren som den mer taktiske personen. Den som är väldigt viktig och ovärderlig för lagets taktik och spelsätt och ta sig an olika motståndare. Sen har Janne sista ordet, men sen kan man ju vända på det också. Att man väljer att ha Bielsa då som huvudtränare, och då blir man kanske mer beroende av att assistenten får någon slags roll, att han går och lägger armen om spelaren som har blivit utskälld innan, att han blir en person som man kan prata med, som är lite mer mänsklig. Har man två som är precis likadana, låter det ju inte så bra.
Nej.
Varför sitter jag och säger självklarhet?
Nej, men och ska vi då bara runda av det här då med en sån person som Lasse Lagerbäck då, som har varit genomgående förbundskapten. Man har ju en känsla av att på slutet av hans tid som svensk förbundskapten så var det ju rätt många som liksom började känna att de tröttnade på hans pärmar. De tröttnade på att det var samma typ av genomgångar. De tröttnade på att det var samma typ av fotboll. Att man inte förnyade sättet som man var som ett landslag. Men det var ju perfekt för honom.
Vet man det? Eller är det liksom vi journalister som det uppstår att nu är väl spelarna trötta på det här?
Ja.
Aldrig hört någon tala illa om honom på det sättet egentligen.
Nej, det
är vi som vill ha något nytt.
Det är inte lätt att göra det idag. Man har gjort ett stort grej på Lasse Lagerbäck idag.
Nej.
De som Udda pratar grej. Illa om honom idag har ju inte så mycket att komma med kanske.
Nej, och då beror det ju kanske på att man har blivit åsidosatt.
Ja, precis. Men det hade varit intressant om han varit en klubblagstränare. Om man nu leker med tanke på att det var så att man skulle kunna... Han skulle kanske kunna bränna ut den rätt snabbt om man var en klubb. Man träffar varje dag och det är pärmar varje dag. Men är man förbundskapten så är det bara några gånger varje år.
Ja, klubblagen Lasse Lagerbäck har haft är ju på väldigt modest nivå uppe i hans trakter kring Ovansjö. Nej, är det Gimo? Kanske ja, det Arbro? Ja. och några till. Gimo Näs hade han väl. Mm. Men kan han ha varit så smart helt enkelt
ja,
att han har kommit fram till att för även om, och låt säga att vi köper att en del spelare blev lite trötta så ser de honom ju ganska sällan. Mm. Det är inte så ofta det är landslagssamlingar och längre är det bara när det är mästerskap. Annars är ju min vardag i klubblaget. Mm. Men han har ju verkligen blivit en förbundskapten. Liksom sen Sverige han har haft Nigeria och han har haft Island och nu har han Norge. Att han har kommit fram till, det vore ju väldigt självinsikt av Lasse Lagerbäck i så fall, att spelarna tröttnar nog på mitt ledarskap om de ser mig varje dag. Det här passar mig perfekt. Mm. Då kan jag helt utan att göra avkall på mig själv vara den person jag är. Och sen kommer det ändå gå 2 månader tills vi ses igen. Jag är perfekt som förbundskapten. Mm. Såna, jag tvivlar på att han har tänkt så. Nej. Men det låter ju som en tanke. Mm.
Du snart tröttnar säkert lyssnarna på oss. Vi har babblat på ganska mycket här. Jag tänkte så Johan att vi ska ju också nämna det att vi har en liten julkampanj på gång just nu. Där man kan ge bort Offside, alltså en prenumeration, en julklapp till någon som man misstänker skulle kunna gilla att läsa Offside. På köpet så får man då en Nudie-tröja. Vi snackade om den som vi tejpade upp här för ett par veckor sedan. För att täcka ventilhål som lät när vi spelade in podden. Det är precis den tröjan. Inte exakt den tröjan, men liknande tröja i olika storlekar. Finns det vitt och gott Nudie-tröja med Offside-tryck. Så in på offside.org, klicka fram det där och så kan du ge bort en prenumeration till en kompis så får du en jättefin Nudie-tröja på köpet.
Ja. Så säger väl då att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Hemsjö 180 Konsult, ett konsultbolag i Bräcke kommun med fokus på övervakning av värdepappershandel. Men ägaren vill här snarare passa på att slå ett slag för andra företag eller verksamheter kopplade till Bräcke. Och denna vecka tipsar han om Sankt Olavsleden, världens nordligaste pilgrimsled. Den går från Selånger i Sverige till Trondheim i Norge via Bräcke kommun. Och är man fotbollsintresserad och går Sankt Olavsleden kan man passa på att kolla matcher med GIF Sundsvall, Bräcke SK, OPIF, IFK Östersund, Rosenborg BK och många fler klubbar.
Vi har också gjort detta avsnittet i samarbete med Kommunal som är facket för dig som arbetar inom räddningstjänsten. Just nu så har Kommunal kommit lite mer än halvvägs med sina besök på brandstationer runt om i landet. Man kan följa dessa besök via brandbloggen eller på Kommunals officiella Instagramkonto facket_kommunal. Snart är det dags för Kommunal att förhandla ett nytt avtal för brandmän och brandbefäl. Vill man då att Kommunal ska få till ett så bra avtal som möjligt så ska man gå med i facket. Gå in på kommunal.se/bli-medlem så kan man läsa mer om detta.
Och därmed så säger jag inte bara adjö till lyssnarna utan strax till dig också. Du drar på semester, du ska till Thailand och vara där hela resten av december. Och vi kommer väl höras därifrån också hoppas jag.
Det hoppas vi.
Ska vi sikta på att vi spelar in... du därifrån och jag här då redan nästa vecka.
Min svärfar som bor i Thailand som vi då ska hälsa på. Jag räknar med att han löser ett bra wifi till mig.
Ja,
shout out till honom.
Ja, det är bra. Du, nu har vi suttit här länge och du har inte ens kommenterat min tröja. Berätta vad jag har på mig.
Ja, men det är en hoodie. Där står Kaiserslautern. Vad står det? 1900 när den grundades fotbollsklubb.
Ja, tycker du om den?
Fin.
Det var en gåva jag fick. Aha. Jag har ingen koppling till Kaiserslautern. Aha. Minns du vem jag intervjuade i Kaiserslautern? Det är ju ingen legend i Kaiserslautern kretsar. Det är inte Ronny Hellström, men en annan svensk som vantrivdes där. Yeah. Efter vad jag kunde
ja,
se.
Ja, Hammarby ja. Som var ju också i Luton sen va?
Ja, fan vad det rimmade då.
Björn, vet han? Runström?
Ja, Björn Runström. Ja. Det är roligt. Han ville i alla fall ge skenet av att han gillade det goda livet och vackra städer. Och så Luton då, som har utnämnts va? Tillsammans med Grimsby till Englands fulaste, tråkigaste stad. Mm. Så Kaiserslautern som är inget fel på det, men det är något av en håla. Ja, där satt han uppgruppen i sin soffa och kollade på Roma Channel hela dagarna. Och blev glad för besök.
Ja, den är fin i alla fall. Med detta sagt så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi nästa onsdag. Ta hand om er.
Hej!